knarkkampanjer och cash. En intensiv vecka avhandlas. Det här är det politiska spelet.
Mer och mer handlar om politiskt spel.
Kalla detta för politiskt spel.
Jag diskuterar gärna spelregler.
Lämna det politiska spelet därhän.
Att inte dras med i politiskt spel.
Det är aldrig politiskt spel.
Men det är spelets regler.
Hej på er, välkomna till ett nytt avsnitt av det politiska spelet.
Hallå där.
Hallå där, Fredrik Furtenbach.
Hej.
Hej Helena Isén.
Vad snabb han var.
Ja, han är lite för het snabb på gröten. Det är så mycket han vill prata om. Parisa Höglund heter jag.
Ja, vad bra.
Ja. Har ni hämtat er från äventyret i Karlskrona?
Ja, det har jag gjort.
Ja, för tusan du. Det har vi.
Nästan inte ändrat dialekt i alla fall.
Nej.
Nej, bra. Nästa stopp är ju Falun. Och det är i början på juni. När vi spelar in det här så är det 13 maj. Så vi har några veckor till att förbereda oss. Packa om och så vidare. Men det ska bli kul.
Mm.
Vi går raskt över till politiken eftersom vi inte kan sköta oss i den här studion. Regeringen meddelade idag att man skjuter till 17,5 miljard till en extra ändringsbudget.
Vi presenterade idag ett ekonomiskt stödpaket till hushållen. Vår uppgift är glasklar som vi ser den. Svenska familjer och företag ska ha tillgång till energi dygnet runt, året runt, till rimliga, vettiga priser.
Ebba Busch var det där, ska vi säga regeringen och Sverigedemokraterna.
Det tycker jag vi kan säga.
För de samlades till en presskonferens nu innan lunch. Fredrik, vad går pengarna till?
De går till sänkt skatt på bensin och diesel. Och vid pump, som det så vackert heter, så väntas det motsvara 3 kronor per liter.
Mm. Och det är alltså utöver den krona som man redan har sänkt med.
Så det blir ytterligare en sänkning där.
Mm.
Men det sker ju inte nu utan...
1 juli.
Just det.
Och tillfälligt till och med sista november.
Mm.
Och sen så sköt man till lite mera pengar till elstödet. Men det var främst för att man nog hade skjutit till för lite förut.
Första gången.
Mm.
Och det där uppgår till 9 miljarder knappt, de grejerna. Och sen väntas det fler åtgärder.
Flygbranschen, jordbruket, kollektivtrafiken och fiskebranschen. Allt detta har olika ministrar nämnt. Och det här är olika delar av samhället som enligt regeringen drabbas särskilt hårt av de höjda priserna på olja och av allt vad det leder till.
Så då ska det komma nya förslag på stöd till dessa sektorer och så ska det uppgå till 17,5 miljarder.
Och säkert ska detta portioneras ut för att maximera publiciteten som vanligt.
Kan man tänka sig.
Det ska komma i en extra budget som, så vitt jag förstår, är planerad till den 28 maj.
Mm. Det där kommer inte vi nappa på, det där med att portionera ut.
Nej, den går vi inte på.
Nej, det kan de glömma.
Inte de andra meningarna heller.
Ja, vi kommer inte prata om det här. Precis som att vi inte pratar om det nu. Okej, så de sektorerna ska alltså dela på någonting runt 8 miljarder då.
Ja.
Det låter som att det kanske blir ganska lite per sektor, eller?
Ja, det är ju rätt mycket. Det många sektorer det ska räcka till i alla fall.
Mm. Regeringen har ju försökt sänka bränsleskatten till under EUs miniminivå. EU-kommissionen sa nyligen ja. Nu väntar man bara på att ministerrådet ska säga ja också. Och vad det verkar så verkar det som att man får grönt ljus.
Ja, regeringen räknar kallt med det eftersom man till och med har tänkt lägga budgeten innan ministerrådet möts.
Mm. Kan man se det här som en framgång? Är man glad?
Jo, men det är regeringen, absolut. Mm. Men och det var ju inte så länge sedan de sa att det här ska vi göra om det behövs. Men nu har ju ekonomin mörknat. Så redan nu tycker regeringen att det behövs.
Och det var ju heller ingen tillfällighet att den som presenterade själva sänkningen då var Martin Kinnunen. För att det här med sänkta drivmedelsskatter är ju verkligen en SD-baby.
Mm.
Det var väl deras hjärtefråga i den här diskussionen.
Är det så man tänker när man presenterar de olika delarna?
Ja.
Vem det är som får säga vad?
De brukar få presentera sina egna förhandlingsframgångar.
Mm.
Sen tycker vi för sig då även Socialdemokraterna och Centern, de har ju varit för sänkt drivmedelsskatt. Så att, och alla de tidigpartierna plus C och S har ju varit förtjusta i detta.
Däremot inte V och MP, och det var väl därför som regeringen så noga upprepade att vi är minsann eniga vid
Och det är ju det oroliga omvärldsläget som har lett till att man lägger den här extra ändringsbudgeten. Kan man tänka sig att det kommer flera tillskott senare om det blir ännu värre, om läget blir ännu mer oroligt och försämrat?
Ja, kanske, men då blir det ju otroliga mängder pengar som har spenderats. Vi är ju nu uppe i ungefär 105 miljarder för 2026, som man räknar upp regeringens budget här, som gäller det året. Mm. Så det är ju ett miljardregn detta valår.
Sen finns det väl vissa tidsaspekter också, så att nu fick man lägga hela det här paketet för av tidsskäl nu.
Precis, man måste ju skynda sig, det här måste ju hinna behandlas av riksdagen till exempel.
Så. Ja, så att jag vet inte om det kan komma så mycket mer sen, men det kanske det kan.
Mm. I Dagens Industri säger ju statsministern att det här är inte alls valfläsk det handlar om, utan det är bara en reaktion på det läge som är.
Numera så säger väl i stort sett alla att det är valfläsk. Men det är klart inte bara i det, utan regeringen vill ju också hålla konjunkturen under armarna. Folk ska våga spendera sina pengar så det inte, konjunkturen inte blir ännu sämre. Men det där ser ganska mörkt ut. Folk är ganska pessimistiska nu. Det kan man till exempel se hos indikator att pessimisterna, när det gäller då det kommande året för svensk ekonomi, de är klart fler än optimisterna. Mm. Till detta tillkommer ju då att om väljarna har dålig framtidstro, då kan det slå mot en sittande regering. Mm. Ja, för att då tycker man, kanske man tänker att jaha, ekonomin är inte skött. Det ser inte bra ut framåt. Nej, men då får vi byta för att förenkla lite grann. Det är klart att det spelar in också i detta.
Mycket av den här valrörelsen kommer att handla om att hushållen ska stöttas och få mer pengar i plånboken. Vi står på hushållens sida igår, idag och imorgon, sa Ebba Busch på den här presskonferensen till exempel. Så att visst är det valrörelse.
Och Moderaterna har redan lovat att satsa lika mycket nästa mandatperiod. Så där kan vi kan nog sätta ner foten om det här med valfläsk.
Ja, vi kan nog det.
Mm. Okej, okay. För jag tänkte säga att även om de hade kunnat vidta samma åtgärder för ett år sedan, nu gör tajmingen att man tolkar allt som regeringen gör som valfläsk.
Ja, men det är klart,
det är lite orättvist.
Ja, men det tillkommer ju det här med det kriget i Iran. Det gör det, och det är ju inte regeringens fel. Så
det är alltså klart att det är både och. Att det är ett tillväxtmotiv också förstås. Mm.
Fint att du säger att kriget i Iran inte är regeringens fel. Det var bra att du slog fast det.
Ja, det vill jag påpeka.
Och sen så har jag inte sett Mikael Damberg hytta med näven än. Men däremot så är Miljöpartiets språkrör Daniel Heldén. Han tycker det är helt obegripligt det här med sänkt bensinpris. Och det kunde man väl vänta sig.
Ja, det är en reaktion som kommer ibland. Att borde ni inte istället kompensera folk på något annat sätt? Vänsterpartiet och Miljöpartiet, men inte bara dem. Det finns också en del ekonomer som menar att det här sättet att kompensera hushållen på, att man siktar direkt på bensin och diesel, det förlänger beroendet av bensin och diesel. Men jag vet att på Finansdepartementet så har de resonerat som så att de säger i alla fall att den psykologiska effekten blir störst hos folk om man kompenserar just för det som har blivit dyrare.
Mm. Plus att de påpekade ju då idag på pressträffen att allt blir ju billigare om drivmedelspriserna blir lägre. Så det är inte bara ett stöd till hushållen, utan det är också ett sätt att få ner kostnader för all möjlig produktion.
Transport och så vidare.
Ja, visst.
Mm. Det är kortvecka, Kristi Himmelfärd, och därmed voteringsfritt i riksdagen. Kan man säga att det här kvittningsdramat som vi har följt, har det fått en liten paus nu?
Ja, så vitt känt i alla fall. Vi vet ju inte riktigt vad de håller på med i tystnad, partierna. Det röstas inte i riksdagen denna vecka då, så det är ju därför som det inte var akut att lösa någonting just nu. Mm.
Det är dock, har gjorts ett mycket märkligt uttalande av Mattias Karlsson som är Moderaternas gruppledare och den som verkar vara den som så att säga regisserar den här verksamheten och ska försöka få till eventuellt då en ny uppgörelse. Han sa så här, nu har vi ett fönster på en vecka och sen efter det, om vi inte kommer överens då är det kört.
Oj!
För all framtid. Ungefär så.
Ja.
Helt obegripligt uttalande som ingen ställde några följdfrågor på. Alltså typ, vad i hela friden menar du med det? Mm. Det är klart att de kan komma överens vilken vecka som helst om detta. Mm. Eller? Har jag fel?
Nej, det har du verkligen inte. Jag menar, jag tror att nästan alla tolkar det där som att det bara var ett sätt att sätta press på sossarna. Men jag håller helt med om att ingen frågade ju honom.
Nej, vad menar du? Eller så var det ingen som fick plats med följdfrågan och svaret. Jag tycker bara det är årets konstigaste uttalande. I alla fall, det är ju så här att motståndarna då, de rödgröna, vill förmodligen att den här soppan ska fortsätta koka så länge de bedömer att Tidöpartierna tar skada av det, och Sverigedemokraterna framförallt då. Och den här veckan är det ju då som sagt inga voteringar. Vänstersidan, de väntar på en ursäkt från Sverigedemokraterna som nog aldrig kommer. Och sen är det ju detta att Sverigedemokraterna Linda Lindberg, deras gruppledare, har skrivit en debattartikel där hon säger att vi vill ha ett system där de här vildarna så att säga oskadliggörs. Det har man ju haft ett sånt system under förra mandatperioden, där man kvittade ut motsvarande när vildarna sa att de skulle rösta på fel parti så att säga. Men det verkar inte vara på tapeten att lägga fram något sånt förslag än i alla fall.
Det byggde ju på att vildarna själva medverkade till detta, och nu är de 9 då, och då måste alla medverka. Men vi får väl se.
Mm. Sen var det ju också lite intressant. Aftonbladets Lena Melin skrev en artikel redan 2011 då, när alliansen styrde, att de rödgröna har gjort likadant under de åren som SD gjorde nu. Alltså skickat in utkvittade ledamöter för att rösta, och det skulle ha avgjort ett par frågor enligt hennes artikel. Mm. Jag har frågat henne om hon kommer ihåg vad det där handlade om och hur det verkligen var med det, men det kommer hon inte ihåg riktigt. Mm. Men det var ju intressant.
Ja, verkligen.
Om det stämmer, ja.
Mm. Jag hoppas att någon kommer ihåg där ute. Någon som inte verkar komma ihåg, det är Katja Nyberg och vad hon gjorde där några dagar innan nyårsafton 2025. Hon är ju en av de här vildarna som hela kvittningsdramat har handlat om. Men nu har hon haft lite hett om öronen, och jag syftar på då det som hände när polisen stoppade henne innan nyårsafton och körde bil i Värmdö i Stockholm. Katja Nyberg misstänktes då vara påverkad, och sen så startade en karusell av mycket olika uppgifter och rykten och förnekanden från henne och inväntade provsvar. Och så slutligen den här veckan så kom ett åtal. Så nu, vi har liksom inte riktigt pratat om den här historien fast den har fått en del uppmärksamhet, eller hur? För vi har lite väntat på det här åtalet.
Mm, verkligen.
Och det är en gedigen lista som Katja Nyberg åtalas för. Det är grov olovlig körning, rattfylleri, ringa narkotikabrott och så innehav av narkotika. Men Fredrik, vi kan väl kanske börja med att måla upp den där scenen, den sena kvällen den 28 december 2025.
Hon blev då stoppad av polis, och de sa att hon hade kört konstigt. Hon sa själv att hon hade väjt för något litet djur. Det var väl en råtta eller något liknande.
Eller räv.
Hon blev då undersökt och fick senare följa med till polisstationen. Och i samband med det så hittade man ungefär 1,2 gram kokain.
I hennes väska.
Ja, precis. Och hon sa att det har ingen aning om hur det hade hamnat där. Det var inte hennes. Och sedan så var det också som sa att det visade sig att hon hade en del alkohol i blodet, men inte tillräckligt för att det ska vara brottsligt. Och man hittade också spår av både, inte bara kokain, utan också ecstasy och amfetamin.
I ett hårstrå.
Mm. Men hon nekar egentligen till allt utom ett brott som alla kan se att hon har gjort. Nämligen att trots att hennes körkort drogs så var hon ute och körde med sin bil.
Just det avslöjade Expressen.
Ja.
Och då blev det olovlig körning där. Det där hårstrået är lite intressant, för det kan man inte koppla då till den här olyckan som skedde.
Nej, precis. Utan det visar ju tidigare bruk då, så att säga. Klart mest allvarligt av detta är egentligen, det är innehavet av kokainet.
Det innehavet förnekar hon, det är inte hennes, hon vet inte hur det har hamnat där.
Ja, hon säger det, ja. Det var i hennes väska i alla fall.
För övrigt så att jag läste faktiskt förundersökningsprotokollet nu på förmiddagen, och det är intressant hur hon hanterar det här förhöret. Det är lite som en så här 16-årig tjottasmedlem. Det är bara så här, ingen kommentar, ingen kommentar, ingen kommentar.
Mm.
Fastän de har provsvar och så vidare. Men vad har det här inneburit för Sverigedemokraterna? Hon var ju en profilerad sverigedemokrat fram till den här historien.
Hon är ju inte längre deras ansvar. Hon har ju blivit utesluten och de har markerat mot henne. Men det är ju inte roligt ändå det här såklart för Sverigedemokraterna. För att nu rapporterar ju alla medier igen om en person som har varit sverigedemokratisk riksdagsledamot och som är misstänkt för alla de här brotten.
Ja, det har varit plågsamt långvarigt. De sparkade ju då snabbt ut henne ur partiet. Men sen har ju åklagaren ägnat sig åt någon slags kurragömma variant där han hela tiden har skjutit på beskedet och sådär. Så att det är klart att det är ju besvärande för dem, och det är ännu en misslyckad rekrytering då. Hon skämmer ut dem genom att vara en polis som knarkar, vilket hon då i och för sig förnekar. Till råga på allt elände så har hon ju gått med då i den här andra SD-bilden, Elsa Widdings nya parti, och röstat då med vänstersidan i en så viktig fråga som den som rör reglerna för medborgarskap. Så att det är en lång plåga på olika nivåer för dem.
Det blev bara strul.
Ja.
Varför var de så snabba med att utesluta henne? Varför väntade de inte på åtal åtminstone?
Ja, men hon hade ju blivit av med körkortet. Mm, och då är det ju snabba ryck. Det känner vi ju igen sedan tidigare.
Ja, men det var inte mycket att säga om de där proverna egentligen, eller hur? Hon blev ju snabbt av med körkortet. De tyckte ju inte de behövde. Den myndigheten tyckte inte att man behövde invänta någon domstol.
Mm. Hon åtalade alltså för flera rätt uppseendeväckande saker. Vad tror du det här kan leda till? Det kommer ju inte lösa sig riktigt.
Nej, alltså det ser ju mörkt ut för henne. Jag har inte läst någon som tror att hon helt slipper undan detta.
Mm. Det är rätt tyst från oppositionen, va, kring det här. Det är liksom ingen som väljer att slå det här i huvudet på Sverigedemokraterna eller så.
Nej, men så är det ju. Att politiker aktar sig ju ofta för att exploatera motståndarnas privata tillkortakommanden. Till exempel någon får psykproblem, beter sig illa. När S-regionrådet Aida Hadziali körde rattfull till exempel och avgick, då var det ju ingen på högersidan som vältrade sig i det. Så hon var ju minister då också till och med. Mm. Så att alla vet att nästa gång så är det någon av de egna som klantar sig. Eller har redan gjort. Så att det där är ett hederskodex kan man säga.
Men det är också att det inte behövs egentligen. Utan man behöver inte in och peta i det där. Det sköter ju sig själv. Det gynnar oppositionen i vilket fall. Det vill säga man låter motståndarna koka i sin egen juice. Som det så vackert brukar heta.
Mm. Som du så ofta vill nämna också.
Mm.
Hur fungerar det då om man nu är åtalad? Kan hon sitta mandatperioden ut? Den är inte så lång.
Ja, så åtalad kan man vara. Men det går att peta en riksdagsledamot. Alltså tvinga den att sluta. Det kan en domstol göra. Mm. Det här är väldigt ovanligt. Det har bara hänt under de senaste decennierna, så har det hänt 2 gånger. Båda moderater om en tillfällighet. Ja, vi får utgå från att det är en tillfällighet i alla fall. Men åklagaren har sagt att han tänker inte ens yrka på detta. Nu behöver han i och för sig inte yrka på det. Utan det kan domstolen ta upp i alla fall. Men han har tyckt att nej, det här har hon gjort på sin fritid. Sen har det ifrågasatts av en professor som heter Joakim Nergelius som har sagt att nej, men så där kan man inte tänka. Det har ingenting med saken att göra. Det viktiga är om man visar sig vara uppenbart olämplig som riksdagsledamot eller inte. Men vi får se hur det slutar. I alla fall får man väl tänka att det liksom, hon har väldigt kort tid kvar i riksdagen. Och om hon har tänkt sig att hon ska överklaga den här domen och så kommer det inte bli klart till valet.
Vi får se vad det här tar vägen om Elsa Widding får se sig om efter en ny partner till det nya partiet Ambition Sverige, möjligtvis. Hörrni, det har ju börjat droppa in lite valfilmer, vallåtar inte minst. I helgen hade Moderaterna Sverigemöte i Stockholm City och då skrålades denna monsterhit inför drygt 2000 samlade entusiastiska partister. Det var bra bryggare där.
Du tycker det?
Ja. Och stark bas också. Kanske lite för stark. Alltså den liksom, texten hörs nästan inte.
Det var en live-inspelning dock.
Det är oppositionsregionsrådet Axel Conradi. Nu kanske jag uttalar hans namn fel. Conradi.
Han sökte till Idol 2014 med en Elvis-låt, Heartbreak Hotel.
Just det.
Men han losade, som Nooshi Dadgostar brukar säga. Jag tycker att det framträdandet var bättre än det här, så kan jag säga.
Du
vill väl veta vad vi sätter för betyg. Jag säger att det här låter som en fotbollsversion av Pet Shop Boys och det slår inte an hos mig.
Ah.
Men jag är ju inte målgrupp heller.
Kolla!
Det verkar ju funka fint på Sverigemötet.
Jag tror att vi är helt överens om vilken låt som är stulen, så vi kan väl lyssna lite på den.
Ja, det tycker jag. Go West på steroider kanske då?
Ja. Ja, det finns en rad här som jag är extra förtjust i.
Ja.
Jag har ju sagt det, samhällskontraktet. Visst är det bra?
Det är snyggt.
Sagt, ja, det är ändå inte ett nödrim. För annars är ju de här låtarna, inte bara den här, utan de här vallåtarna är ju fulla av nödrim.
Ja, men här den, här genren, lite, den här genren, den
det var lite leker kreativt. Man inte med. Nej, det gör man inte. Jag kan ju bara citera Axel själv. Ledande moderator har inte alltid kostym och läser högt från Excel. Vi kan också leverera bangers.
Yeah.
Mm-hmm. Ja, det är bevisat nu.
Självförtroendet är inte fel på i alla fall. Nej, ni är inte helt övertygade verkar som.
Nej, men vi är inte målgrupp. Nej. Så att det gör inget.
Nej, det är så. Okej, vilka är målgrupp? För det där undrar man lite över.
Ja, det är de som stod där och hoppade. Ja.
Det här är för partisterna.
Ja, det är det.
Ja. Och det här ska man liksom spela.
Jag tror aldrig det har gjorts en vallåt som funkar utanför det egna partiet.
Nej, det tror inte jag heller.
Det kan ha att göra med de här otroligt märkliga
rimmen.
Effekten som uppstår när man drar kanslisvenska till en låt.
Ja. Än har inte jag hört några andra vallåtar, men de kommer väl så småningom.
Mm, då lovar vi återkomma, tror jag.
Ja. Vi kan väl göra så att, jag minns att vi förut hade en liten spellisteutmaning på en strömningstjänst. Där jag la upp en länk och så kunde man liksom tipsa oss om olika låtar. Så kan vi lägga in dem där, så kan man samla alla.
Det är en bra
idé.
Kan
vi väl göra en liten... Kan vi kora den bästa genom tiderna, alltså inte bara i år utan tidigare låtar också. Det kan bli kul, det gör vi. Okej, även valfilmer har ju börjat rulla in. När vi ändå är inne på Moderaterna så släppte de nyligen en valfilm med den suggestiva titeln På de hårt arbetande människornas sida.
Moderaterna stod på de hårt arbetande människornas sida. Hon som ställer veckaklockan tidigt för att gå upp till jobbet på en åklagarkammare i Malmö. Han som skrapar rutan innan han åker till jobbet i Gällivare.
Vad Moderaterna vill ha sagt med sin kampanj, det hör vi varje gång Ulf Kristersson talar. Och redan innan kampanjen var igång. För huvudbudskapet är att regeringen tog över ett samhälle med stora problem. Nu landat på rätt väg, men det är inte färdigt. Och byt inte tillbaka till de rödgröna och går åt pipan igen.
Mm.
Sen följer detta en gammal linje från Moderaterna. Den här valfilmen är nästan identisk med de filmer som gjordes med Fredrik Reinfeldt som spikerröst.
Mm.
Det är den här lite milda, lite dova stämningen och bilder på vanligt folk. Lite snyggare än gemene man. Det är lite kvinnor, lite män, lite unga, lite gamla. Några med utländsk bakgrund. Alla är liksom lite snyggare än genomsnittet.
Mm.
Inte för snygga.
Nej, och vet du vad?
Mm.
När jag kollade så kände jag att det var något som skavde lite. Ungefär som när man kollade på Prussiluskan i Pippi.
Mm.
Och man fattade inte riktigt vad det var som var fel. Tills jag förstod att allt delar är i alla fall, det är AI. Och det står i slutet också på filmen att det förekommer AI-genererat material. Det ser man sen när man tittar, att det här är inte riktiga människor.
Är det billigt då att göra AI?
Ja, jättebilligt. Det tyckte jag, det är lite kul. Och då tänkte jag, kommer vi få se mycket såna grepp i det här valet?
Det blir väl intressant att se. Det är ju en sak att lägga ut i sina egna kanaler, det kan man ju alltid göra som parti. Men om man vill att den ska sändas i tv eller så är det ju dyrt.
Just det, men det här kanske bara sänds i sociala medier eller någonting sånt där. Liksom.
Då, ja, man kan alltid... Eftersom det kostar nu att annonsera så kommer partierna köra ganska mycket med... Att de egna, alltså medlemmarna, får lägga ut.
Mm. Det kan ju också ha att göra med att Moderaterna är norra Europas mest AI-älskande parti. Så att man kanske vill visa vad AI kan göra för fint. Och det här, just det här pratar vi faktiskt om i tisdagens Det politiska spelet. Så om man vill lyssna på lite grann vad politikerna har för planer framåt när det kommer till AI-skiftet, det teknikskiftet som vi liksom befinner oss i, så kan man lyssna på det avsnittet. Okej. Okay. Även Socialdemokraterna är aktuella med politisk reklam. De väljer ett lite annat grepp.
Jag har börjat ogilla vinster i skolan. Jag brukar gilla vinster.
För mig låter det här som typiska socialdemokratiska tankar.
Nej. Ingen i vår släkt det. Nej.
det här är lite mer kanske påkostat med skådespelare och så. Mm. Tre filmer är det, olika personer möter den här psykologen och säger att de har olika symptom som då visar sig att man är socialdemokrat enligt psykologen. Kul, tyckte jag. Det var ändå lite humor.
Ja.
De är ganska kul. Sen säger Miljöpartiet att de har sossarna stulit idén.
Ja, berätta.
Det var en kampanjfilm de hade i fjol 2025 där en anonym kille med förvrängd röst, Pelle inom citationstecken, erkänner att han har drabbats av ofrivillig miljöpartism. Jag trodde jag var en vanlig småstadssosse, men plötsligt sitter man där och likar bilder på Daniel Heldén på Instagram, säger han. Den är faktiskt också väldigt kul. Och så säger han att plötsligt börjar man gilla strandskydd, elbilar, demokrati och sånt. De här socialdemokratiska filmerna är ju väldigt roliga. Det finns ju en där också med en ung moderat kille som med desperation i rösten säger att han känner att han inte gillar karensavdraget. Fast det är nog bara en fas, hoppas han sen då, när terapeuten säger att han nog är sosse.
Terapeuten säger också att om hans vän, vad ska mina kompisar säga, säger han. Ja. Om de är riktiga vänner så förstår de, så stannar de hos dig. Men det finns ju en del som menar att Socialdemokraterna kanske inte bara lånat av Miljöpartiet utan även av Grotesco, programmet i SVT.
Harry Louise, jag kan inte stå emot längre. Jag har blivit sosse. Skjut mig.
Jag kan inte.
Du ser ut som en Östermalmskärring med den där jävla rävboan.
Alla ska med!
Usch, vad hemskt.
Han har blivit biten där av en sosse, den Östermalmsmannen där.
Ja, det är lite mer av ett sånt zombie-drama.
Ja,
liksom.
Det är zombie-scenario.
Ja, just det. Ja, får man låna sig där då?
Det verkar ju så.
Ja.
Men Miljöpartiet är ju jättearga. De hotar ju Socialdemokraterna med rättsliga åtgärder för att de tycker att de här filmerna, alltså upplägget, är snott av dem.
Inte all uppmärksamhet, bra uppmärksamhet. Nu börjar ju folk titta på den där Miljöparti-filmen,
ja,
också.
Men det är bra uppmärksamhet när man säger att nu hotar vi Socialdemokraterna med rättsliga åtgärder också.
Är det här rättsväsendet ska syssla med?
Ja, det tycker jag.
Okej, de här reklamerna då, det är lite olika metoder. Vilka kampanjer man för? För om låtarna är till partisterna så måste man väl ändå det här sträcka sig utanför.
Ja, ja.
Ja, de väljare som partierna slåss om, det är ju de som kan tänka sig att byta block. Det brukar vara ungefär 5-10% av väljarna varje år, eller varje valår. Men sen är det såklart de som inte har bestämt sig också.
Och de får ju se detta på bio och lite varstans.
Och då sitter man där så blir man känslomässigt berörd och så.
Ja, eller så tycker man, åh, kul, de har humor. Eller vad man nu tycker.
Mm. Vet man hur lätt flörtade de är, den gruppen, de 5-10%?
Just, nu tänker du på de som byter block, ja. Nej, men däremot så har Henrik Ekengren Oskarsson, professorn, gått till botten med de här osäkra, de som har svårt att bestämma sig. Han kallar dem för avvaktande väljarna och i hans definition så är det väljare som inte kan svara på vilket parti de tänker rösta på eller vilket de tycker bäst om. Han har kommit fram till att i valtider så ligger de ofta kring, även de, kring 10%. Det är ju delvis samma såklart som de här som byter block, men bara delvis. Om man vill ha en färsk siffra så kan man titta på hos indikatorn om man vill veta hur det är precis nu. Och där brukar de vara mellan 5-10% de osäkra. Kvinnor och unga är fler bland de osäkra. Andra som är fler är de som har lägre intresse för politik, lägre förtroende för politiker och säger själva att de har mindre politiska kunskaper. Jag glömde säga någonting här om varför vi bryr oss om att titta närmare på de här. Men det är ju därför att det diskuteras väldigt mycket. Skulle de här kunna vara tidlös räddning?
Mm.
Därför så har Henrik också, eller jag antar att det är därför, tittat mer noggrant på de här. De följer nyhetsmedier mindre än andra. De följer sociala medier lika mycket som andra. Med andra ord så blir de sociala medierna jämförelsevis viktigare för den här gruppen än vad det är för andra. Och sen till det viktiga då, var står de politiskt? Om finns här en kran som Tidöpartierna kan använda? Det är nämligen vanligt att man säger att de står till höger. Och så här är det då enligt Henrik Ekengren Oskarsson. De flesta Avvaktande eller osäkra säger att de står varken till vänster eller höger, det vill säga i mitten. I den här gruppen så finns ett gäng också som egentligen inte kan säga alls var de står eftersom de inte är intresserade. Men sen finns det också en grupp här som lutar svagt åt höger. Och så här ser det ut hos indikator också. Man kan tillägga här att trots detta, det är inte särskilt många av de avvaktande eller osäkra väljarna som ger regeringen ett bra betyg. Magdalena Andersson är mer populär än Kristersson bland de här väljarna. De ogillar Sverigedemokraterna mer än de ogillar Vänsterpartiet. Så vad blir kontentan av allt detta då? Finns här ett gäng som går att använda? Ja, då säger Per-Ole Skog Tryggvason på Indikator att jo, det finns en potential här för vissa partier, men framförallt för partierna kring mitten, alltså kanske snarare Liberalerna, Kristdemokraterna och Centern än Moderaterna och Sverigedemokraterna. Och i vilket fall, den här gruppen räcker inte för att Tidö ska vinna. Man kan mobilisera här, men man behöver också dra folk över blockgränsen, alltså folk som har gått och tänkt att de ska rösta rödgrönt. Mm.
Okej, så Tidöpartierna ska inte ställa in siktet på de här just? Och
tro att i alla fall räcker inte.
Nej.
Tidöpartierna har ställt in siktet på de här.
Ja. Man vet att de faktiskt går och röstar också, de här osäkra.
Det är ju inte så många som valskolkar överhuvudtaget då. Så att jag tror att de har, trots allt har ett bättre valdeltagande än vad man kanske tror när man hör beskrivningen här.
Har man frågat någon om de här reklamfilmerna spelar någon roll?
Jag som gammal medarbetare på TV4 vet ju att det mäts och vägs i parti och minut hur olika reklamfilmer påverkar de som tittar. Mm. Så att jag förutsätter att det är någon som har utvärderat det.
Jag har uppfattat att det är ungefär så här när jag har läst om olika saker som påverkar väljare, att det kanske mobiliserar mer bland de som redan gillar det laget som har gjort filmen, men i övrigt så sätter det i alla fall kanske igång folk på att tänka på att vi har val. Det börjar bli dags att bestämma sig snarare än att jag ska rösta så här och så här.
Man kan väl bara slå fast att det är bra att satsa på reklamfilmer som folk minns. Jag tänker på Sverigedemokraternas, den där burkafilmen från 2010. Det är fortfarande en film som man tänker på.
Mm, det minns man ju faktiskt. Och visst var det så att den fick inte visas på fyran?
Ja, precis. Jag tror den stoppades.
Jag kommer ju inte ihåg Socialdemokraternas film från förra valet. En ung tjej simmar, ska föreställa Magdalena Andersson och prata om hur bra det var förr.
Mm. Nej, men du har nog en poäng i det. Jag minns den där däremot att Stefan Löfven heter Korv.
Ja.
Och sen på tal om humor så gjorde Moderaterna en rätt festlig film faktiskt där Ulf Kristerssons familjemedlemmar suckade tungt över hur otroligt fanatisk han var med att prata politik så fort han slog upp ögonen på morgonen, och att de tyckte det skulle vara jätteskönt om han blev statsminister och kunde flytta därifrån från deras hus till Sagerska. Den var faktiskt,
ja, den var faktiskt kul.
Och så gjorde han ju det.
Ja, det gjorde han. Ja.
Men jag tror inte han slutade prata politik för det.
Nej, men de slapp ju i alla fall.
Ja, men så flyttade väl de också hemifrån, de barnen. Okay. Jag tror att det får bli slutordet för veckans avsnitt. Fredrik Fortenbach, Helena Isén har ni hört. Mattias Dellert var producent för avsnittet. Parisa Höglund heter jag. Tack för att ni har lyssnat, och vi hörs igen på tisdag. Då handlar det om hur politiken är inne med pekpinnar i den mest privata sfären, nämligen familjen. Så missa inte det. Ha det fint. Hej!